Kapitel 25. Luta sig mot kniven. Ninni klev upp ur det stora kopparkaret med en handduk virad om huvudet och torkade sig sakta. Den tjocka, gråhåriga tjänstekvinnan försökte klä på henne. Men trots hennes protester och förskräckta uppsyn skickade Ninni iväg henne och gjorde det själv, omsorgsfullt. Hon granskade den mörkgröna klänningen med dess breda krage i merada spets i den höga, smala golvspegeln. Läns tunga guldring låg i hennes bältespåse. Bäst att inte tänka på den. Tillsammans med en av de vridna stenringarna. Och stora ormen glimmade runt ringfingret på hennes högerhand. Högerhanden. Bäst att inte tänka på det heller. Det höga taket var vackert målat som en blå himmel med vita moln, och även om möblerna stod på oroväckande stora lejonfötter och stolsbenen, de smala sängstolparna och allt annat lodrätt hade väl mycket förgyllning och räfflor för hennes smak, så var det likväl ett mer komfortabelt rum än hon hade haft på ett bra tag. Ett trevligt rum, lagom svalt. Vad hon försökte göra var att lugna sig själv. Det lyckades förstås inte. Hon hade känt Shaidar vävas, och så snart hon steg ut ur sovrummet hade hon sett en skyddsväv mot avlyssning som Elaine hade spunnit runt salongen och knutit åt. Birgit och Avienda var redan där och allihop var nyskrubbade och klädda i rena kläder. Det var fyra sovrum som vette mot en gemensam salong som också den hade en himmel målad i taket. Enligt Birgit var detta ett ganska vanligt arrangemang. Fyra höga valvfönster vette ut mot en lång balkong med höga räcken i vitmålat smidesjärn, så sinnrikt formade att man osedd kunde kika ut över Molharas torg framför palatset. En svag bris som blåste in genom fönstren bar med sig saltdoften från havet och fantastiskt nog även lite svalka. Vreden störde Ninivs koncentration och hon hade känt av värmen ända sedan strax efter ankomsten till palatset. Thom och Julian hade fått ett rum någonstans djupt nere i tjänarnas avdelning, vilket sanningen att säga verkade irritera Elaine betydligt mer än någon av de båda männen. Thom hade rent av skrattat. Men det kunde han å andra sidan kosta på sig. Ta en kopp av detta utsökta te, Ninni, sa Elaine medan hon la en vit servett över sin glänsande blå sidenkjol. Liksom allting annat i salongen hade hennes breda länstol fötter i form av förgyllda klot, och fler klot prydde det höga ryggstödet ovanför hennes huvud. Avienda satt vid hennes sida, fast på golvet, med benen korsade under den höghalsade klänningen som nästan gick i färg med golvets gröna kakelplattor. Hennes silverhalsband passade mycket bra till klänningen. Ninni trodde inte att hon hade sett Eilkvinnan sitta på en stol en enda gång. Folk hade onekligen stirrat på henne på de två värdshusen där de hade övernattat. Mynta och hjortron, inflikade Birgit efter Elaines erbjudande och fyllde ännu en av de skira porslinskopparna utan att vänta på svar. Birgit var klädd i vida grå byxor och kort blå rock. Hon gick faktiskt i klänning ibland, men med tanke på hennes smak var Ninni glad över att det inte hände så ofta. Alla tre var de rena och uppklädda, och till ingen nytta. Silverkannan gnistrade av fukt och teet var svalt och uppfriskande. Ninni beundrade Elaines ansikte, så svalt och torrt. Själv kände hon sig redan fuktig igen, trots brisen. Jag väntade mig ett annorlunda mottagande. Verkligen, sa Elaine. Efter att Vendin och Adelaide behandlat oss på det viset. Ninni suckade. Nå, jag ska kanske säga att jag hoppades det. Nu är jag äntligen HD på riktigt. Och så verkar det ändå inte vara någon som tror på det. Jag hoppades verkligen att det skulle hända någonting när vi lämnade Charlie där. Deras möte med Mary Lilsen Devin hade inte utfallit väl. Sanningen att säga hade det mer varit fråga om en presentation än ett möte. Vendin hade presenterat dem pliktskyldigast. Sen hade de blivit avspisade, bortskickade så att de riktiga HD:erna kunde samtala. Mary Lill hade sagt att hon var säker på att de ville tvätta sig och byta om efter resan. Men innebörden var klar och deras val stod mellan att gå som lydiga antagna eller stanna som tjuriga barnungar. Blotta minnet av detta saboterade alla Ninivs försök att bibehålla sitt lugn och snart rann svetten ner över hennes panna. Att de blivit ivägskickade var egentligen inte det värsta. Mary Lill var en slank, elegant kvinna från Carhain med blek hy, glansigt svart hår och stora ögon. Hon tillhörde grå Aja och såg ut som om ingenting någonsin förvånat henne och att ingenting heller skulle kunna göra det. Men hon hade spärrat upp sina mörka ögon när hon fick höra att Ninive och Elaine var Aes Sedai. Och än mer över att Egwen var den Amelin tronande. Uppenbarligen blev hon också förbluffad över att Birgitte var väktare. Men vid det laget hade hon hunnit lägga band på sina känslor tillräckligt mycket för att bara reagera med en genomträngande blick och en snabbt övergående anspänning kring läpparna. Evienda kom lättast undan. Mary Lill nöjde sig med att mumla någonting om hur mycket Evienda skulle uppskatta att bli novis. Sen kom avspisandet. Och ett förslag, mer likt en befallning, om att de borde tillbringa åtskilliga dagar med att återhämta sig från sin ansträngande resa. Ninive drog fram näsduken ur ärmen och fläktade sig fåfängt med den spetskantade tygbiten. Jag tror fortfarande att de döljer någonting. Allvarligt talat, Ninive, sa Elaine och skakade på huvudet. Jag tycker inte mer om hur vi blir behandlade än du. Men nu försöker du göra en höna av en fjäder. Om Vendins och Arelais vill leta efter rymlingar så låt dem göra det. Vill du hellre att de ska ta över sökandet efter skålen? Under hela resan hade de knappt ens nämnt Tyr and Greelan som de kommit för att söka efter. Av rädsla för att just detta skulle inträffa. Hur den förhöll sig med den saken så trodde Ninive fortfarande att de dolde någonting. Elaine ville bara inte erkänna det. Adelaide hade inte förstått att Ninive råkat höra vad hon sagt om att leta efter rymlingar när de väl kom fram till Ibordar. Och när Ninive frågade om de verkligen trodde att de skulle hitta några hade Vendin varit en aning för snabb med sitt svar att de alltid höll ett öga öppet efter unga kvinnor som rymt från tornet. Ninive fick det inte att gå ihop. Ingen hade rymt från Kärlidar. Men det hände för all del att noviser rymde ibland. Det var ett hårt liv. Särskilt när man hade flera år av blind lydnad framför sig innan man ens kunde börja tänka på att fatta sina egna beslut. Och då var det någon antagen som börjat misströsta över huruvida hon någonsin skulle vinna sin sjal och försökte smita iväg. Men till och med Ninni visste att det inte var många som överhuvudtaget lyckades lämna staden Tyr Valon och att nästan alla blev släpade tillbaka. Man kunde bli utkastad när som helst för att man inte var tillräckligt stark för att fortsätta, för att man vägrade genomföra eller misslyckades med prövningen för att bli antagen, eller den motsvarande prövning för att bli HD som hon och Elaine hade slunkit förbi. Men själv kunde man inte besluta när man skulle lämna Vita tornet förrän man fått sin sjal. Så om det var så sällsynt med framgångsrika rymlingar, varför trodde i så fall Vendin och Adelaide att de skulle finna någon i Ibordar? Och varför hade de slutit sig som musslor när hon frågade om det? Hon var rädd att hon visste svaret på i varje fall den senare frågan. Det krävdes avsevärd självbehärskning för att hon inte skulle dra sig i flätan. Hon började nog bli bättre på att behärska sig. Nu vet i varje fall Märte äntligen att vi verkligen är Aes Sedai, morrade hon. Nu kunde hon åtminstone handskas med honom. Han fick gärna försöka med någonting, så skulle han få känna på hur det var att bli mörbultad med vad hon nu än kunde spinna sina flöden kring. Det är bäst för honom själv. Är det därför du har undvikit honom som en kältanare på flykt undan skattefogden? Frågade Birgitte med ett brett flin, och Ninive kände hur hon blev röd om kinderna. Hon trodde att hon hade dolt sina känslor bättre än så. Han är väldigt irriterande, till och med för att vara man, muttrade Avienda. Du måste ha rest vida omkring, Birgitte. Du pratar ofta om platser som jag aldrig har hört talas om. En dag skulle jag vilja resa genom våtländerna och se alla dessa främmande platser. Var ligger detta kälten? Kälte? Detta kom genast Birgittes flin att försvinna. Var platsen än låg så kunde den mycket väl ha upphört att finnas för 1000 år sedan, om den inte var från en helt annan ålder. Hon skulle alltid nämna uråldriga platser och företeelser när hon pratade. Ninive önskade att hon varit med och fått se när Birgitte erkände för Egwen vad Egwen redan visste. Egwen hade lagt sig till med ett imponerande kraftfullt sätt under sin tid hos Eilfolket och fanns inte i sånt som hon ansåg vara dumheter. Faktum var att Birgitte hade sett ganska stukad ut när hon kom tillbaka från deras möte. Inte desto mindre tyckte Ninni bra mycket bättre om Birgitte än om Avienda, som ibland kunde göra henne väldigt illa till mods med sina hårda blickar och blodtörstiga uttryck. Och hur irriterande Birgitte än kunde vara, så hade Ninni lovat att hjälpa till att bevara hennes hemlighet. Mert hotade mig, skyndade hon sig att säga. Det var det första hon kom att tänka på som kunde leda bort Aviendas tankar, och det sista hon ville att någon skulle få veta. Och återigen hettade det i hennes kinder. Elaine till och med log, men hade tillräckligt mycket skam i kroppen för att dölja det bakom sin tekopp. Inte på det viset, tillade Ninive när Avienda med en bister min började fingra på sin slidkniv. Älkvinnan tycktes anse att allting kunde lösas med våld. Det var bara... Avienda och Birgitte såg på henne och väntade med stort intresse på fortsättningen. Han sa bara... På samma sätt som Ninive hade räddat Birgitte kom nu Elaine till hennes undsättning. Jag tycker sannoliken att det är nog pratat om Mr. Cawthon, sa Elaine resolut. Han är bara här för att Egwen ska slippa bekymra sig för honom. Och jag kan fundera ut hur jag ska göra med hans Tear and Grill senare. En kort stund såg hon riktigt irriterad ut. Hon hade sannligen inte blivit särskilt glad när Vandine och Adelaide utan vidare hade börjat leda kraften mot Mert. Och än mindre när Mert smet iväg till värdshuset med sina mannar. Det hade förstås inte funnits någonting hon kunde göra åt saken. Hon påstod att hon skulle inympa vanan att lyda henne i honom, bara genom att säga åt honom att göra sånt som han ändå måste göra. Hon kunde ju försöka. Han är den minst viktiga delen av den här resan, sa hon med än större fasthet. Ja, Ninive lyckades nätt och jämt hindra att hennes lättnad hördes. Ja, det viktiga är skålen. Jag föreslår att jag börjar med att ge mig ut på spaning, sa Birgitte. Ibordar verkar hårdare nu än jag minns det. Och den del som ni pratat om kan till och med vara hårdare än... Hon var nära att snegla på Avienda. Än resten av staden, avslutade hon med en suck. Om det behöver spanas, sköt Avienda in med stor iver, så vill jag vara med. Jag har en Cadinshaw. En spejare måste smälta in i mängden, sa Elaine vänligt. Jag tror att vi allihop borde skaffa kläder härifrån i Bordar. Då kan vi alla leta tillsammans redan från början och ingen av oss kommer att sticka av. Fast Ninive kommer att få det lättast att smälta in, tillade hon med ett leende till Birgitte och Avienda. De ortsbor som de hade sett hittills hade alla haft mörkt hår och de flesta verkade ha nästan svarta ögon. Avienda suckade dystert och Ninni ville nästan göra detsamma när hon tänkte på de djupt skurna halslinningarna. Mycket djupt, hur smala de än var. Birgitte däremot flinade brett. Kvinnan hade sannligen ingen skam i kroppen. Innan samtalet hann utveckla sig vidare kom en kvinna i huset Mitchell Bars livré med kort svart hår in i rummet. Hon knackade inte först, vilket Ninni fortfarande tyckte var ohyfsat, trots vad Elaine hade sagt om vad som passade sig för tjänare. Hennes klänning var vit, med kjolinningen fastsydd vid knäet på ena sidan, så att en grön underkjol kom till synes. Och över vänstra bröstet var ankaret och svärdet broderat i grönt. Till och med på denna livréklädning gick urringningen lika djupt ned som Ninni mindes från vad hon sett annorstädes. Tjänarinnan, en fyllig medelålders kvinna, tvekade helt kort innan hon nek och sa vänd till allihop. Drottning Tylin önskar träffa de tre Aishadena om det behagar dem. Ninni utbytte en undrande blick med de andra. Det är bara två av oss här som är Aishadir, sa Elaine efter en kort stund. Det var kanske till Merrylill du skulle gå. Mina anvisningar var att gå till detta gemak, Aishadir. Pausen var precis så lång att den märktes, och det var nära att kvinnan uttalat titeln som en fråga. Elaine reste sig från sin stol och slätade till sina kjolar. Ingen som inte kände henne skulle misstänka att de släta dragen dolde vrede, men hon hade ett spänt drag kring ögonen och läpparna. Ska vi gå då? Ninni? Avienda? Birgit? Jag är inte HCD, Elaine, sa Avienda. Och tjänstekvinnan skyndade sig att inflika. Bara HCD-erna. Det var det besked jag fick. Avienda och jag kan ta oss en titt på staden medan ni träffar drottningen, sa Birgit innan Elaine hann öppna munnen igen. Aviendas min lyste upp. Elaine gav dem båda en skarp blick varefter hon suckade. Nåväl, men var åtminstone försiktiga. Ninni, kommer du med? Eller vill du också titta på staden? Det sista sades med torr ton och ännu en blick på Birgit. Åh, jag vill inte missa vårt möte, sa Ninni. Det skulle vara skönt att äntligen träffa någon som tror att vi... Hon kunde inte avsluta meningen när tjänstekvinnan hörde på. Vi vill ju inte låta drottningen vänta. Åh nej, sa den livreklädda kvinnan. Då får jag det hett om öronen. Hur det nu förhöll sig med den saken så tog det en stund att vandra genom palatsets korridorer. Inuti var palatset fullt av färg som för att väga upp allt det vita på utsidan. I en korridor var taket grönmålat och väggarna blå. I en annan var väggarna gula och taket en blekrosa nyans. De romformade golvplattorna var i rött, svart och vitt, blått och gult, eller snart sagt vilken färgkombination som gick att föreställa sig. Gobelänger var det mycket ont om och de som fanns hade oftast havsmotiv. Däremot stod det många vaser i gyllene havsfolksporslin i de välvda nischerna, liksom statietter, vaser och skålar uthuggna ur stora kristallstycken, varav de senare fångade både Ninivs och Elaines uppmärksamhet. Naturligtvis möttes de överallt av tjänare som skyndade mellan olika sysslor. Männens livré bestod av snäva vita byxor och en lång grön väst som bars över en vit skjorta med vida plisserade ärmar. De hade inte hunnit långt förrän Ninni fick syn på en figur som var på väg mot dem. Ninni stannade tvärt och grep Elaine om armen. Det var Yashim Carradine. Hon tog inte blicken från den reslige mannen med det gråsprängda håret medan han stegade förbi dem utan att vända sina grymma, djupt sittande ögon åt deras håll. Den vita manteln böljade bakom honom och hans ansikte var täckt av svett. Men det ignorerade han lika fullständigt som han ignorerade dem. Vad gör han här? Frågade Ninni uppfordrande. Mannen hade gjort sig skyldig till en regelrätt slakt i Tenshiko och ljuset visste hur många platser till. Tjänstekvinnan gav henne en förbryllad blick. Åh, men ljusets söner har också skickat en delegation för flera månader sedan. Drottningen, Eishide, åter samma tvekan. Elaine lyckades nicka nådigt, men Ninni förmådde inte hindra en sträv ton i sin röst. Då ska vi inte låta henne vänta. En sak som Marylil hade råkat säga om denna Tylin var att hon var en kvinna som höll hårt på etikett och formaliteter. Fast om även hon började betvivla att hon var Eishijer, var Ninni på precis rätt humör för att bevisa det för henne. Tjänstekvinnan lämnade dem i ett stort rum med ljusblått tak och gula väggar, där en rad höga fönster, vart och ett uppdelat i tre valv, vette ut mot en lång balkong med räcke av smidesjärn. Fönstren släppte in en behaglig salt bris. Ninni och Elaine hälsade drottningen på det sätt som passade sig när Eishijer mötte en monark. En knapp nigning och en lätt nick. Tylin var en högst imponerande kvinna. Hon var inte längre än Ninniv, men hade en hållning så rakryggat majestätisk att Elaine skulle få lägga manken till för att mäta sig med den. Hon borde ha besvarat deras hälsning på samma sätt, men det gjorde hon inte. Istället spände hon sina stora, mörka ögon i dem och granskade dem med högdragen intensitet. Ninni svarade med samma mynt efter bästa förmåga. Vågor av glansigt svart hår, grått vid tinningarna, föll en god bit nedanför Tylins axlar. Det ramade in ett ansikte som såg bra ut, men inte saknade fåror. Det kom som något av en chock att se två ärr på kvinnans kinder, båda tunna och så gamla att de nästan hade försvunnit. Naturligtvis hade hon en av dessa krökta knivar instucken i ett skärp vävt av guldtrådar. Fästet och slidan var smyckade med ädelstenar och Ninni var övertygad om att vapnet bara var för syns skull. Tylins blå sidenklänning var sannligen inte det plagg man skulle välja för en duell, med vida, mjuka spetsmanschetter som nästan skulle dölja hennes fingrar om hon sänkte händerna, och en kjol som på ena sidan var upphäktad för att visa gröna och vita underkjolar i siden, och med ett släp som sträckte sig minst ett steg bakom henne. Livet var kantat i samma mjuka spets och så snävt att Ninni undrade om det var mest obekvämt att sitta eller stå med det på sig. Runt klänningens höga krage satt ett brett guldhalsband som fick än mer spets att bölja fram under drottningens haka. Från halsbandet hängde en bröllopskniv med vit slida. Kniven dinglade med skaftet nedåt i ett ovalt utsnitt som utan vidare kunde mäta sig med de djupa urringningar Ninniv sett. Ni båda måste vara Elaine och Ninniv. Tylin satte sig på en stol som var snidad för att se ut som bambu och dessutom förgylld. Hon ordnade omsorgsfullt sina kjolar utan att ta blicken från dem och fortsatte med sin djupa, melodiska och befallande stämma. Som jag förstod det fanns det en tredje. Är vi enda? Ninni bytte en kort blick med Elaine. De hade inte fått någon inbjudan att sätta sig. Inte så mycket som en blick mot någon av stolarna. Hon är inte någon HD, började Elaine stillsamt. Tylin tog till orda igen innan hon hann säga mer. Och det är ni. Ni har sett på sin höjd 18 vintrar, Elaine. Och ni, Ninni, som glor på mig som en katt med svansen i kläm. Hur många har ni sett? 22? 23 kanske? Eishijer, så hugge mig. Jag besökte Tjärvälon en gång och även Vita tornet. Jag betvivlar att någon kvinna i er ålder någonsin har burit ringen på höger hand. 26, fräste Ninni. i och med att en stor del av kvinnorådet hemma i Imonsvål hade ansett att hon var för ung för att vara klokfru, hade hon fått för vana att aldrig låta någon tro att hon var yngre än hon verkligen var. Jag är 26 år och ej sig det av gula aja. Hon kände fortfarande en stolt ilning när hon sa detta. Elaine må vara 18, men hon är också ACD och tillhör gröna aja. Tror ni att Marylil eller Vandine skulle låta oss bära de här ringarna som ett skämt? Det är en hel del som har förändrats, Tylin. Den ärmelintronande, Egwene Alvear, är inte äldre än Elaine. Inte, sa Tylin med tonlös röst. Det har man inte sagt mig. När den ACD som varit min rådgiverska från den dag jag besteg tronen och min fars före det plötsligt ger sig av till tornet utan någon förklaring och jag sen får veta att ryktena om att tornet delat sig sanna. När draksvurna tycks skjuta upp likt svampar ur jorden. När det väljs en ärmelintronande för att ställas mot Elaida. Om man samlar en här under en av världens främsta härförare innanför Altaras gränser utan att jag får veta om det. När allt detta har hänt kan ni inte vänta er att jag ska vara särskilt road av överraskningar. Ninive hoppades att hon inte såg lika illamående ut som hon kände sig. Varför kunde hon inte lära sig att hålla tyst någon gång emellanåt? Plötsligt blev hon varse att hon inte längre kunde känna urkällan. Vrede och skamsenhet passade inte särskilt väl ihop. Det var förmodligen till det bästa. Om hon kunde leda kraften skulle hon kanske göra sig ännu mer till åtlöje. Elaine försökte genast släta över det som hänt. Jag vet att ni har hört detta förut, sa hon till Tylin. Men tillåt mig att foga mina ursäkter till dem som Marylil och de andra redan framfört. Att samla en här innanför era gränser var ett orimligt tilltag. Allt jag kan säga till försvar är att händelserna utvecklade sig mycket snabbt och att vi i Shalidar drogs med i dem, men det är ingen ursäkt. Jag svär att det inte funnits någon avsikt att vålla Altaria någon skada. Och att ingen har velat kränka vindtronen. I denna stund är Gareth Bryne i färd med att leda denna här norrut, ut ur Altaria. Tylin glodde på henne utan att blinka. Jag har inte hört vare sig ursäkt eller förklaring förrän nu. Men den som härskar över Altaria måste lära sig att svälja förolämpningar från större makter utan salt. Hon tog ett djupt andetag och gjorde en gest som fick spetsmanschetterna att vaja. Sitt, sitt! Sitt, båda två! Luta er bakåt mot era knivar och lossa era tungors band. Hennes plötsliga leende var nästan ett flin. Jag vet inte hur ni säger i Andor. Känn er som hemma och säg vad som faller er in. Ninni var glad att Elaines blå ögon blev stora av förvåning, för själv flämtade hon högt. Var detta den kvinna som enligt Marylil krävde de mest rigida formaliteter? Ninni var minst sagt glad att få sätta sig. Hon kom att tänka på alla dolda underströmmar i Shalidar och undrade om Tylin försökte... Vad... Hon hade börjat misstänka alla som inte tillhörde hennes närmaste vänner för att försöka manipulera henne. Elaine satte sig stelt längst ut på stolskanten. Jag menar vad jag säger, insisterade Tylin. Jag kommer inte att uppfatta någonting som ni säger som en förolämpning. Att döma av hennes sätt att knacka med fingertopparna mot det juvelbesatta skaftet på sin krökta kniv verkade det emellertid som om tystnad kunde tolkas som förolämpande. Jag är inte säker på var vi ska börja, sa Ninni försiktigt. Hon önskade verkligen att Elaine inte hade nickat åt hennes ord. Elaine var den som antogs veta hur man handskades med kungar och drottningar. Varför sa inte hon någonting? Börja med varför, sa drottningen otåligt. Varför kommer det ytterligare 4 Aesir från Shalidar till Ibordar? Det kan inte vara för att överglänsa Elaidas delegation. Teslin kallar det inte ens för en delegation, och det är bara hon och Jolene. Ni visste inte det. Hon brast ut i ett skratt som fick henne att falla tillbaka mot stolsryggen. Men sen tryckte hon ena handens fingrar mot sin mun. Vitrockarna känner ni till? Ja. Hon slog ut med sin fria hand, och undan för undan började hennes munterhet avta. Det är vad jag ger för vitrockar, men jag är tvungen att lyssna till alla som uppvaktar mig. Inquisitor Carradine, såväl som alla andra. Men varför? Frågade Ninni. Det gläder mig att ni inte tycker om vitrockar, men i så fall undrar jag varför ni lyssnar på ett ord som Carradine säger. Mannen är en veritabel slaktare. Hon insåg genast att hon begått ännu ett misstag. Det förstod hon på Elaines sätt att plötsligt börja studera den breda eldstaden vars överstycke var utmejslat som böljande vågor redan innan de sista resterna av Tylins skratt fick ett abrupt slut. Ni tar mig sannoliken på orden, sa drottningen med låg röst. Jag sa att ni skulle säga vad ni ville, och hon vände de mörka ögonen mot golvet och såg ut att försöka samla sig. Ninive såg på Elaine i hopp om att få någon vink om vad hon hade gjort för fel, eller än hellre hur hon skulle ställa det till rätta. Men Elaine bara sneglade på henne med en nästan omärklig huvudskakning innan hon återgick till sin granskning av marmorvågorna. Det kanske var bäst att Ninive också undvek att se på Tylin. Kvinnan som stirrade ner i golvet drog emellertid till sig hennes blick. Med ena handens fingrar strök Tylin över fästet till sin krökta dolk. Med den andra fingrade hon på det mindre dolkskaftet som vilade mellan hennes bröst. Bröllopskniven berättade åtskilligt om Tylin. Vandine och Adelaide hade mer än gärna förklarat en del saker angående Ibordar. Huvudsakligen de saker som gjorde staden så farlig för alla som inte ständigt omgav sig med ett dussin beväpnade vakter. Knivens vita slida betydde att drottningen var änka och inte hade för avsikt att gifta om sig. De fyra pärlorna och den ensamma ädelstenen som var infattade i fästet talade om att hon hade fött fyra söner och en dotter. Eldstenens och tre av pärlornas infattning av vit emalj vittnade om att det endast var en av sönerna som ännu var i livet. Alla hade varit minst 16 år när de dog, och de hade dött i dueller, annars skulle emaljen ha varit svart. Så fruktansvärt att ständigt behöva bära en sådan påminnelse. Enligt Vandine var en röd eller vit infattning en källa till stolthet, vare sig den infattade pärlor och eldstenar eller färgat glas. Vandine sa att många kvinnor i Ibordar tog bort de stenar som representerade barn över 16 som vägrat utkämpa en duell för att sedan aldrig mer erkänna dem som sina barn. Efter en lång stund lyfte Tylin åter huvudet. Hennes min var vänlig och hennes hand hade lämnat kniven vid hennes skärp. Men hon fortsatte att fingra tankspritt på bröllopskniven. Jag vill att min son ska ärva vindtronen efter mig, sa hon med mild stämma. Beslan är i er ålder, Elaine. I Andor skulle det vara en självklarhet, även om han i så fall skulle få vara en kvinna. Hon log av allt att döma road av tanken. Liksom i alla andra länder utom Marandi, där förhållandena är ungefär de samma som här i Altara. Under de tusen år som förflutit sedan Arthur Hökvinges tid är det endast ett hus som förmått behålla tronen i 5 generationer. Och Anarinas fall var så fullständigt att medlemmarna av Tordandes hus än idag är knähundar åt en var som vill ha dem. Inget annat hus har haft mer än 2 regenter i följd. När min far erövrade tronen fanns det andra hus som behärskade mer av själva staden än Mitchobars hus. Om han tagit ett steg utanför palatset utan sin livvakt skulle han strax ha blivit insydd i en säck med stenar och slängd i floden. När han dog gav han mig vad jag har nu, ett litet arv jämfört med vad andra regenter har. En kurir med hästar att byta mellan skulle kunna nå gränsen för min makt på en dags hård ritt. Jag har emellertid inte ödat bort min tid. Innan jag nåddes av nyheterna om draken återfödd var jag säker på att jag skulle kunna lämna över dubbelt så mycket som jag nu behärskar till Beslan. Och därtill ett antal mer eller mindre allierade. Vad som hände med Tears Klippa och Calendar ändrade helt på detta. Nu tackar jag Pedro Nile när han ordnade så att Ilien tar en 100 mil lång remsa av Altara istället för att invadera oss. Jag lyssnar på Jashim Carradine utan att spotta i hans öga hur många Altarier som än dog i Vitrockskriget. Jag lyssnar på Carradine, på Teslin, på Merrylil. Och jag ber till ljuset att jag ska kunna överlämna någonting alls till min son. Istället för att hittas drunknad i badet samma dag som Beslan råkar ut för en jaktolycka med dödlig utgång. Tylin tog ett djupt andetag. Hennes ansiktsuttryck var fortfarande vänligt, men hennes röst fick en vass egg. Så där, nu har jag stått barbröstad på fiskmarknaden för er. Nu är det er tur att svara. Varför skaffa mig äran av att besökas av ytterligare 4 Aes Sedir? Vi är här för att leta upp en Tyr and Greal, sa Elaine. Och inför Ninives förbluffade blick berättade hon allting. Från Tal Aran Riord till hur dammigt det var i rummet där skålen fanns. Att ställa vädret till rätta igen skulle vara en mirakulös välsignelse, sa Tylin dröjande. Men den stadsdel ni beskriver låter som Rahad, på andra sidan floden. Till och med stadsgardet går med försiktiga steg där. Förlåt mig, jag förstår att ni är Aes Sedir, men i Rahad skulle ni kunna få en kniv i ryggen innan ni visste ordet av. Om kläderna är av fin kvalitet använder de en mycket tunn klinga så att blodspillan blir så liten som möjligt. Kanske borde ni överlåta detta sökande åt Vendin och Erdelers. Jag tror att de har haft några fler år på sig att bekanta sig med sådana platser. Berättade de för er om skålen, sa Ninni förvånat, men drottningen skakade på huvudet. Bara att de var här för att söka efter någonting. Aes Sedir säger aldrig ett ord mer än de absolut måste. Än en gång dök ett hastigt leende plötsligt upp i hennes ansikte. Hon såg riktigt munter ut, fast det fick hennes ära att avteckna sig som tunna linjer över kinderna. Åtminstone tills ni båda blev det. Jag har många gånger önskat att Cavandra inte hade återvänt till tornet. Henne kunde jag prata med på det här sättet. Hon reste sig upp, gjorde en gest åt dem att förbli sittande och skred över golvet för att slå lätt på en rörformad silverklocka med en liten elfenbensklubba. Trots sin ringa storlek frambringade cylindern en anmärkningsvärt hög klang. Jag ska skicka efter kylt mintte och sen ska vi pratas vid. Ni får tala om för mig hur jag kan hjälpa er. Om jag skickar trupper till Rahad kommer det att bli som ännu ett vinupplopp. Och ni kanske till och med kan förklara varför bukten är full av havsfolksskepp som varken bedriver handel eller lägger till. De tillbringade en god stund med att dricka te och prata. Huvudsakligen om Rahads faror och vad Tylin inte kunde göra. Sen lät Tylin hämta Beslan. En lågmäld yngling som bugade respektfullt och stirrade på dem med vackra svarta ögon som uttryckte någonting som kunde vara lättnad när hans mor sa att han kunde gå. Han hyste sannoliken inga tvivel om att de var Aes Sedir. Så småningom var emellertid Ninive och Elaine på väg tillbaka till sitt gemak genom de färggrant målade korridorerna. Så de tänker ta över sökandet också, muttrade Ninive efter att ha sett sig omkring för att försäkra sig om att ingen av de livreklädda tjänarna hörde. Tailin hade vetat för mycket om dem för snart. Och hur mycket hon än log så hade hon varit upprörd över Aesedena i Shalidar. Elaine, tror du att det var klokt att berätta allting för henne? Hon kanske bestämmer sig för att bästa sättet att se till att pojken får tronen är att låta oss hitta skålen och sen tala om det för Teslin. Hon hade vissa minnen av Teslin, en röd syster och därtill en otrevlig kvinna. Jag vet vad min mor tyckte om att Aesedir reste omkring i Andor utan att någonsin låta henne få veta vad de hade för sig. Jag vet vad jag skulle tycka om det. Dessutom kom jag äntligen ihåg vad jag fått lära mig att hennes talesätt betydde. Att luta sig mot kniven och allt det där. Det enda sättet att förolämpa någon som använder det uttrycket är att ljuga. Elaine lyfte hakan en aning. Vad Vendin och Adelaide beträffar så tror de bara att de har tagit över. Det är möjligt att det är farligt i Rahad. Men jag har svårt att tänka mig att det är värre än Tanshiko. Och här behöver vi inte oroa oss för svarta Aya. Jag slår vad om att vi har hittat skålen innan 10 dagar har gått. Och att jag dessutom har tagit reda på vad som får Match, Tear and Greel att göra vad den inte borde kunna göra. Och att vi är på väg till Egwen med en Match som sätter knogarna mot pannan lika ivrigt som Mäster Vernin. Medan Vendin och Adelaide sitter kvar här med Marilyn och Teslin och försöker begripa vad det egentligen var som hände. Ninive kunde inte låta bli att skratta högt. En gänglig betjänt som flyttade på en stor vas av gyllene porslin stirrade på henne, så hon räckte ut tungan åt honom. Han var nära att tappa vasen. Jag tänker inte anta ditt vad, utom när det gäller Mert. 10 dagar, sa du.